Jag tänkte två söndagar i sommar tala över något så lättviktigt och så, måste man säga, svårfångat som lycka. Och jag ska göra det lite ur två olika aspekter. Men det är ju så att vi just nu glider in i den här perioden på året när man av olika skäl förväntas att vara lite särskilt lycklig. En lång vår av hårt arbete ligger bakom. Efterlängtad semester kommer äntligen. Och när man öppnar sin kalender eller sin almanacka så gapar en del dagar och till och med hela veckor, sommarveckor, alldeles tomma. Och så börjar man med det där som nästan sker per automatik, att man börjar stapla drömmarna eller förväntningarna om hur underbart det ska bli nu i sommar. Man börjar stapla de förväntningarna på hög. Jag vet inte om det känns bekant, men fantastiskt väder ska vi ha, förstås. En trave goda böcker brukar ingå i det där drömbatteriet som man ska hinna läsa i lugn och ro. Man drömmer om långa måltider i skuggan av det stora trädet någonstans där hemma. Och kanske drömmer någon om någon resa till något sånt där riktigt avlägset ställe där det inte ringer några mobiltelefoner och vardagens slit är alldeles bortblåst. Och så vill jag säga redan inledningsvis, för att inte verka allt för pessimistisk, att det kan hända att det blir precis så. Och i så fall säger jag grattis. Men jag tror också att det för några av oss kanske kommer hända att alla de där yttre förutsättningarna infinner sig. Allt utom den där lyckan som man drömde om eller budgeterade för. Alltså att man sitter där under sitt träd och fryser i skuggan med en trave olästa och till synes ointressanta böcker och en mobiltelefon som aldrig ringer. Och så undrar man, varför är det aldrig någon som ringer? Och så infinner sig inte lyckan. Det mesta i livet går att planera. Det mesta i livet går att arrangera. Men lyckan går varken att planera eller arrangera. Och så är det ju så ibland, andra gånger. Jag tror att alla har sådana exempel ifrån sitt liv. Att allt det där yttre saknas. Och så får man en stund över en alldeles hopplös torsdag någonstans i någon vecka. Man skulle hämta bilen ifrån bilverkstaden och bilen blev inte klar. Och så finns det ingen tid för lunch, så man brer en macka i all hast och så upptäcker man att det enda pålägg som finns i kylskåpet är en liten halvtrutten tomat. Så lägger man den på smörgåsen. Man sätter sig på förstutrappan för att vila ett litet ögonblick och när man sitter där upptäcker man att gräsmattan är oklippt. Och när man inser det då kommer man på att förra gången jag klippte gräset så gick gräsklipparen sönder och den måste jag reparera. Men så tänker man att jag struntar där för jag hinner ändå inte klippa gräset för jag måste hämta bilen som inte är klar och jag måste hinna det innan gubben på bilverkstaden går hem och stänger om sig. Och så händer det. Precis sådana gånger så händer det. Att ja, det där som ingen kan förklara eller inmuta på något sätt, att ett sånt här ögonblick plötsligt kan öppna sig. Det är som om allting faller åt sidan och tiden finns inte mer. Och så är det som om hela livet kommer ramlande ner över en inom loppet av några få sekunder. Och när man sitter där så upptäcker man plötsligt svalparet som håller på att lära sina ungar att flyga i stora cirklar över uthustaket. Man känner doften av häggen eller syrenen och så upptäcker man det där märkliga, nästan magiska ljuset borta vid bergsranden. Och genom kroppen går en ilning av lycka. Och i de ögonblicken, då fattas en människa absolut ingenting. Alltså allt det där av stora drömmar kan vara borta. Men i det ögonblicket så fattas oss ingenting. Till och med den där tomatmackan får något vackert över sig. Vad är det där, är min fråga idag. Vad är egentligen lycka? Naturligtvis en helt omöjlig fråga att besvara, därför att man skulle kunna säga att ja, vem av oss som än besvarar det så ger vi olika definitioner av lycka. Men det finns några saker som nästan återkommer i alla berättelser när människor ska beskriva den där förtätningen i sitt liv som vi kallar lycka. Nästan alla säger vi att lycka är nog ändå en känsla av samhörighet i tillvaron, samhörighet med någonting som är större än bara mig själv och det egna livet. Lycka är upplevelsen av närvaro i det som är, alltså någon känsla av samtidighet i livet. Lycka är kanske till sist att vara fullkomligt i takt med sig själv. Under en liten stund så känner man att jag lever inte i det som har varit, jag sträcker mig inte mot det som är framför, utan nu är jag här, en känsla av omedelbarhet eller samtidighet. Någonstans där ligger nästan alla svar eller berättelser om lycka. Samtidigt så är lyckan en väldigt stillsam fågel. Precis som sömnen eller drömmarna kommer den inte när man kallar på den, alltså när man bestämmer sig för eller vill vara lycklig. Men om man står där ett ögonblick och så sträcker man ut sin hand, då kan det hända att lyckan landar en liten stund i ens händer. Den slår sig ner där, men så fort man försöker gripa om den eller fånga den eller permanenta den, då flyger också lyckan iväg som en liten fågel. Jag tänkte bygga denna och följande predikan på två av mina favoritcitat rörande lycka i livet. En idag och en om några veckor. Det första är detta. Om du vill göra en människa lycklig, ge henne då inga rikedomar, men ta några önskningar från henne. Det är mitt första favoritcitat. Om du vill göra en människa lycklig, ge henne då inga rikedomar, men ta några önskningar ifrån henne. Det är Euripides som har sagt det där. Han var dramatiker och levde ungefär 400 år före Kristus. Och så tänker man på att de där orden som jag läste nu, de har funnits med där och svajat i luftrummet i nästan 2500 år. Men tydligen har människan förblivit sig ganska lik. För det är ju någonting i de där orden som är så fruktansvärt bekant. Det som hotar ödelägga våra liv, jag tror jag vågar säga, det som hotar ödelägga vår lycka är ju ofta alla de där orimliga önskningarna och de orimliga förväntningarna på livet. Om du vill ge en människa lycka, om du vill göra henne lycklig, packa inte på henne rikedom, utan lätta bördan i hennes liv av alla de där orimliga önskningarna eller förväntningarna. Jag skrev en krönika för en tid sedan i Lärarnas tidning, en av de tre tidningar som jag skriver i. Och jag berättade där att jag vid ett tillfälle samtalade om boende med en av mina arbetskamrater eller kollegor. Och nu eftersom han är i rummet närvarande så vill jag inte nämna några namn, vem det var. Han är inte riktigt lika lång som jag. Den är min ovanliga kollega när vi pratade boende. Han markerade med eftertryck och sa att han absolut inte ville ha någon villa och att han absolut inte ville ha någon trädgård. Folk i min bekantskapskrets, sa han, håller på att renovera ihjäl sig. Och så suckade han lite grann och fortsatte med ett resonemang, om jag minns det rätt, som byggde på att man lever ju bara en gång och att han ville ägna sitt liv åt annat än att renovera. När vårt samtal löpte vidare så lät jag honom förstå, han lät mig förstå att hans dröm var att bo kvar i en hyreslägenhet så länge som möjligt. Helst slippa äga, helst slippa reparera. Han utvecklade inte närmare vad han ville fylla sina drömmar med. Men jag förstod att det handlade om någonting annat än det materiella. Men jag gav mig inte så lätt, så jag kontrade. Och så sa jag till honom att du har naturligtvis inte upptäckt tjusningen i att tampas med ett gammalt hus och en bångstyrig trädgård, sa jag. Och ändå får jag lov att säga att det inte riktigt, jag räckte inte riktigt fram. Jag fick lov att erkänna att han någonstans petade mig rejält i ögat. Jag blev tvungen att fråga mig själv efter en stund om det är där vi har hamnat, också vi. Alltså bland alla de där som aldrig blir nöjda, som bär in och som bär ut saker, som hela tiden måste förändra och förbättra och som kommer renovera i våra liv till den dag verktygen faller ur våra händer och vår arbetstid är över. Jag måste fråga om det var där vi har hamnat. Det där samtalet, nu tittar jag där, men det gjorde jag bara för att se på Matilda. Det där samtalet med min icke-nämnde kollega hade en fortsättning också. Och det var att jag tillsammans med min familj söndagen efter vårt samtal befann mig i hjärtat av Västergötland. Eftermiddagspromenaden den där söndagen tog oss längs grusvägen förbi det lilla Philadelphia-kapellet som ligger där vid vägen, förbi de välskötta jordbruksfastigheterna som ligger där, till den gamla skolan där vi tog en liten paus, drack kaffe och så vände vi och så gick vi hem igen. På vägen tillbaka berättade våra värdar, den familj vi hälsade på, de berättade om att i ett av de här husen som vi passerade längs vägen, där bodde det en familj som för några år sedan hade köpt detta stora, gamla, vackra trähus. De hade renoverat fastigheten och dessutom hade de odlat upp innergården mellan fastighet och brygghus till en alldeles fantastisk trädgård. Ska vi gå in och fråga om vi får titta, sa värdinnan. Och vi sa, nej men det kan man väl ändå inte göra. Jo, det går alldeles utmärkt, sa de. Vi går in och frågar och så gick vi dit och knackade på. Och det kom ut en kvinna som var någonstans i vår egen ålder och som mer än gärna visade upp sin trädgård för oss. Även om hon sa att hon inte tyckte att det var särskilt mycket att yvas över. Men det kan jag berätta för er att det tyckte däremot vi. För där mellan laggården och brygghuset och deras boningshus, där växte en lustgård som inte prålade och inte fjäskade, men som var något av det vackraste jag har sett och allting var så välskött. I långa rader hade hon jordärtskockor, bönor, morötter, potatis och i stort sett allt det andra. När någon av oss fällde kommentaren att det här borde man ju visa upp i en trädgårdstidning, då skrattade den här kvinnan ganska gott åt oss. Och så gjorde hon det klart för oss att det här är inte någon visningsanläggning som ni går omkring i, utan det här är vårt hem. Detta är vårt liv. Och så berättade hon om deras ambition att kunna bli självförsörjande på den här lilla gården. Och hur de under de här åren hade lyckats begränsa arbetet utanför hemmet. Och att hon varje dag, berättade hon, gick upp. Klockan 5 ringde hennes veckaklocka. Och så gick hon ut och jobbade ett par timmar i landen. Sen, sa hon, sen går jag in och väcker barnen. Och när hon sa det, då höll jag på att svimma. För 5 barn hade hon. Och den yngsta var bara några månader gammal. Och sällan har jag nog mött en människa som kände så hemma eller närvarande i sitt eget liv. Och så skulle man kunna tänka på ytan att detta måste ju vara rena korrektivet till min väldigt trädgårdsskeptiske arbetskamrat. Ändå inte. För när man funderar på båda de här hållningarna en liten stund, då inser man att båda säger egentligen samma sak. Nämligen att bakom varje dröm i livet ligger hårt arbete och kanske är det mest krävande arbetet av allt. Det är att välja bort en massa saker i sitt liv. Eller fritt översatt. För att vinna ett liv måste man som människa vara beredd att offra andra tänkbara liv. Det går inte att vinna ett liv om man inte är beredd att välja bort andra tänkbara liv. Det är mångfalden som tar död på oss. Och så upprepar jag citatet igen. 2400 år gammalt. Om du vill göra en människa lycklig, ge henne då inga rikedomar, men ta några önskningar ifrån henne. Den där kampen är tydligen urgammal, men den är också väldigt, väldigt modern. Och i en värld som vår, när vi har tillgång till så mycket, vi har tillgång till så många olika sorters liv, så växer sig naturligtvis frestelsen väldigt fort stark. Alltså den där frestelsen att börja greppa över så många liv samtidigt. Vi kan ju det idag. Vi kan leva lite av det livet och lite av det livet. Och så växer frestelsen att greppa över så mycket att man till slut står där och så inser man, jag har förlorat själva livet. Jag gjorde en liten lista i mitt eget liv på hur det där kan se ut. Ta den precis för vad det är. Men längtan efter att greppa eller leva så många liv som möjligt. Så tänkte jag, ja, men jag vill faktiskt vara en social människa. Jag vill vara lite som folk är mest och ha mycket kontakter och umgås med mycket folk. Och så vill jag naturligtvis för det andra också någorlunda hålla mig framme i arbetslivet så man inte alldeles hamnar i bakvatten. Och så vill jag vara den där närvarande pappan som det talas så mycket om att man ska vara. Det vill jag verkligen vara. Och jag vill vara den trogna och stöttande och lite överraskande livskamraten för min hustru. Och så vill jag naturligtvis vara en god församlingsmedlem. En sån där som ställer upp och stöttar och tar ansvar och inte bara tänker på sig själv. Och så vill jag naturligtvis vara lite djup också, lite andlig. Sån där som åker på retreat och läser pilgrim och sånt där. Och så vill jag väldigt gärna vara lite udda också. Alltså samla på någonting riktigt apart eller tokigt eller något sånt där. Så folk säger, håller du på med sånt? Ja. Och helt borta vill man ju inte vara vid fikabordet heller, så att lite inläst vill jag vara på musik och film och böcker och sånt. Och så vill jag helst vara, även om det inte går så bra, en friskus också som håller kroppen i trim. Och en trädgårdskille naturligtvis med frid under naglarna och jord i själen. Eller om det ska vara tvärtom. Och så kan man hålla på så här. Och så inser man efter en stund att ingenting av detta är ju dåligt eller inte legitimt eller någonting annat. Inget av det är det. Men det är mångfalden som tar livet ifrån oss. Kanske måste man, om man ska finna det vi kallar lycka, alltså det där som inte bara är ett ögonblicksberusning utan någon djup tillfredsställelse i livet, kanske måste man då ibland lära sig att välja bort. Alltså säga om de där projekten som vi så gärna säger att ja, men det får vi ta på semestern. Så får vi säga att nej, men det kanske får bero till nästa sommar. Vi skjuter på det ett helt år. Och jag har ett äppelträd i vår trädgård som jag tycker är en fantastisk symbol för det där. För varje år så tänker jag att det där äppelträdet måste vi klippa. Och så blir det inte klippt. Och så tänker jag så nästa år igen. Och så nu börjar det ta en väldigt lustig form. Och det konstiga är att nu tycker jag nästan att det börjar bli vackert faktiskt. Jag vet inte om jag vågar klippa det. Kanske måste man av hänsyn till livet begränsade sociala trycket under någon period av sitt liv för att under de åren finnas till lite mer för några få. Kanske måste man våga säga att jag inte har läst en enda bok av Dan Brown eller någon annan för att fördjupa mig i någonting i mitt liv som håller att leva på och håller att dö på. Och när man tänker så här och börjar läsa Bibeln, då inser man att på den här punkten är Bibeln oerhört tydlig. Bibelns grundbudskap tror jag är detta i den här frågan. Att om man inte sätter någonting först eller främst i sitt liv, så kommer allting i livet att hamna sist. Alltså allting kommer att glida oss ur händerna. Varje flock behöver en ledare. Så också våra önskningar eller vår längtan i livet. Jag landar i två bibelord. Först det som Matilda läste i sin helhet i inledningen av den här gudstjänsten. Ett enda ber jag Herren om. Detta begär jag, att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv, för att se Herrens ljuvlighet och söka svar i hans tempel. Sug på den där meningen. Ett enda begär jag. Här är det som om alla de där skenande önskningarna som alla är legitima i en människas liv äntligen har kommit till någon punkt av begränsning. De har stillnat lite grann och så har någonting hamnat först eller främst i en människas liv. Ett begär jag, efter ett strävar jag, att få vara i Herrens hus varje dag av mitt liv. Jag tror att det där är den goda enfalden eller den goda enkelheten i våra liv. Det är som om själen har blivit som ett barn i mig. Barnet präglas ju bland annat av detta att ett litet barn kan inte göra två saker samtidigt. Varje förälder som har kommit med en smörgås till ett barn som sitter och tittar på TV vet precis hur det där ser ut. Att man kommer och så sätter man smörgåsen i handen där och så säger man varsågod, tack, säger de. Och så kommer man tillbaka efter en kvart eller 20 minuter och så sitter de fortfarande där framför TV:n med smörgåsen i hand och det ser ut som om handen inte riktigt hör till kroppen. Varför? Jo, därför att barnet inte har lärt sig den där splittringen eller söndringen. Det kluvna hjärtat, det är en vuxen produkt. Ett enda begär jag, efter ett strävar jag, att få bo i Herrens hus. Och så det andra. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. De där orden vet jag att en annan av mina arbetskamrater har ingraverad i sin vigselring. Och knappast kan man ha viktigare ord på insidan av sin ring än att sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I de där till synes vardagliga orden så är det som om Jesus räcker oss en stor livshemlighet. Alltså, någonting måste få gå först i våra liv. Jesus säger inte i de här orden att om du väljer bort allt annat och bara satsar på det andliga livet, då kommer livet att blomstra. Jesus bjuder oss någonting annat. Han bjuder oss att sätta Guds rike före allt annat och ur hans välsignade händer ta emot allt det andra också. Jag tror att de där orden, betydelsen i dem, inte är att den som söker Gud får allt. Jag tror inte att det är betydelsen av dem. Jag tror att Jesu ord täcker ett av livets viktigaste principer. Och det är den att när vi av hjärtat söker det allra viktigaste, Gud själv först. Då slipper vi jaga efter allt det andra också för att infånga det. Då händer det där att vi får det vi behöver ur Guds välsignade händer. Alltså, sök först Guds rike så ska du få allt det andra också. Guds rike, det är livets stora ja. Och så upprepar jag. För att vinna ett liv måste man vara beredd att förlora andra tänkbara liv. Det är mångfalden som berövar oss livet. Och därför, om du vill göra en människa lycklig, så ge henne inte mycket rikedom, utan befria henne från någon av de där orealistiska drömmarna. Om några söndagar tänkte jag citera Oswald Chambers, som är en känd brittisk predikant, och utifrån ett av hans klassiska citat bygga en predikan. Och det är följande ord: för att vara lycklig krävs det tre ting. Något att göra, något att älska och något att hoppas på. Men det tar vi då. Låt oss be. Herre, så vill jag be dig för den tid vi nu går in i. En tid där så många av oss behöver vila. En tid när så mycket tryck på våra axlar skulle behöva släppa och falla av. Herre, ber jag om nåden att inte fylla vår tid med annat, att inte packa in så mycket att också den här tiden av vila blir en tid av drömmar som aldrig gick i uppfyllelse. Gud, jag ber om nåden att välja bort. Framförallt ber jag om nåden att välja rätt, att sätta dig och ditt rike före allt annat och se att allt det där som vi också behöver, det får vi ur dina välsignade händer. Låt det ske i Jesu namn. Amen.